Ögonkasten.
Först ett ord från vår sponsor.
Hjälp!
Tack.
Ögonkasten, häng med oss en stund. En podcast som ger dig mer i varje sekund. Ögonkasten, lyssna in vad du än får. En podcast från SRF Göteborg.
Och det är augustiavsnittet som ni har fått in i er poddspelare utav Ögonkasten 2026. Ja, vi är tillbaka efter sommaren. När jag sitter och spelar in där så är det 24 grader varmt utanför och solen fullkomligen vräker ner. Så det är fortfarande sommar fast vi börjar närma oss slutet på augusti. Den räknas ju fortfarande som sommarmånad och det är väl bra tycker jag. Det är bara lite mörkare på kvällarna nu, men fantastiskt väder. Lite synd bara, för när ni får podden i eran poddspelare så pratas det om att det ska bli riktigt busväder. Och det är ju Göteborgskalaset den helgen också. Tråkigt för dem om det regnar. Men regnar det, då kan ni ju sitta inne och lyssna på podd. Och den här podden har vi ett fullmatat avsnitt av. Och vi kommer att prata väldigt mycket om det stundande valet. Det är ju val i Sverige den 13 september till riksdag, regioner och kommuner. Jag tror inte det finns något som heter landsting längre. Det heter väl regioner allting numera, tror jag. Och det är väldigt viktigt val. Och kanske framförallt den mer lokala biten då, om man tänker region, kommun, så. Många som tycker att det är viktigare än riksdagspolitiken. Men alla tre är viktiga. Så lägg er röst. Och hur ni gör detta, det kommer Anton och Tara att prata om. Vilken hjälp du kan få vid vallokalen och hur du kan beställa material. Och vi kommer också att prata lite grann om hur man kan få information om det stundande valet. Vad politikerna står för och vad de vill med valet. Vi kommer att göra en tur till Liseberg. Vi kommer att åka på Dalslands kanal. Vi kommer att träffa en ledsagare och vi kommer att träffa en syntolk. Ja, och mycket, mycket, mycket mer. Så vi gör väl som vi brukar. Slå upp en god kopp med någonting i. Och lutar tillbaka i bästa fåtöljen. Så kör vi. Och vi börjar med lite evenemangstips. Och först ut. Ja, det är ju om medlemsmötet i september.
Aktivitetstipset.
Medlemsmöte. Var med och påverka. Hur ska SRF Göteborg arbeta och utvecklas framöver? På medlemsmötet diskuterar vi föreningens organisation och framtida arbete. En möjlighet att lyfta tankar, diskutera tillsammans och vara med och påverka. Vi inleder kvällen med fika. Onsdag den 30 september klockan 17.00 på Göteborgs föreningscenter Södra Allévägen 1B. Kostnadsfritt för medlemmar. Anmälan senast 9 september. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 6 september. Sensommarfest i Skatås. Vi rundar av sommaren med grilldoft, god mat och en skön kväll i Skatås. Revbensspjäll och potatissallad står på bordet. Grillen är tänd för den som vill ta med något eget. En enkel och trevlig kväll att bara slå sig ner och njuta av. Lördag den 19 september klockan 18-21 i Mysstugan 7, Skatås. Kostnad 100 kronor. Dryck finns att köpa till självkostnadspris eller ta med eget. Anmälan senast 9 september.
Då hälsar jag valberedningen välkomna.
Tackar.
Vi ska göra en liten intervju här för Ögonkasten. Våran podd, och det är Denise Kressel som pratar och Annette finns också med i rummet. Och sen tänkte jag att ni från valberedningen gärna får presentera er lite om vilka ni är och vad ni har tänkt med valberedningen. Jag lämnar ordet fritt till er så länge.
Det här är Nikolas, sammankallande valberedningen. Vi har väl
tänkt så här att från början när vi blev inröstade så tänkte vi att vi ska inte vänta till sista sekunden med att sondera terrängen för potentiella kandidater. Så vi har redan börjat prata med en del och även omkring personal för att bilda oss en uppfattning om styrelsens arbete idag, hur det ser ut, hur gruppen fungerar och så vidare. Vi har inte gått in på individnivå än, men det är ju något som vi kommer att göra såklart. Och vi har även ögon och öron öppna för potentiella nya kandidater till styrelsen. Då det har annonserats att en del kommer att avgå. Och vi kommer också försöka vara med på de aktiviteter där det finns en poäng att valberedningen är med. Där vi får möjlighet att prata med medlemmar. Till exempel så var vi med nu på sommarfesten här på försommaren i juni. Vilket var väldigt trevligt uppskattat. Det finns alltid möjlighet att kontakta oss via telefon, mail eller på annat sätt live när vi är på plats. Och det uppskattar vi gärna om ni gör. Om ni har tankar, förslag eller om ni själva vill ställa upp som ledamöter så får ni gärna kontakta oss på något av alla dessa tre sätt. Då överlåter jag rösten till Andreas som sitter på min vänstra sida.
Ja, Andreas Söderlund heter jag och jag har suttit med länge i valberedningen här och ja, jag tycker det är ett roligt jobb och så att det verkligen så att det känns ja, kul att vara med och så att jag gör det. Träffa medlemmar och så att det.
Ja, Lisa Magnusson heter jag och jag låter så här och jag blev invald i valberedningen nu det här årsmötet. Och jag tänkte att ni skulle få en röst på mig då också och jag har väl inte så mycket mer att tillägga. Jag tänker att Nikolas har sagt flera viktiga saker här redan och att det bara hör av sig som vi har sagt redan och att vi väl ska försöka liksom, vårt liksom arbete är att försöka få till ett bra styrelseförslag och så enkelt eller så knepigt är det typ. Så vet ni vem jag är.
Vad jättehärligt. Så valberedningen, känner ni peppade?
Absolut.
Absolut.
Ja, härligt. Så jättebra om ni hör av er till valberedningen med förslag och så redan nu så att valberedningen kan fundera på, kanske prata med folk redan nu och så blir det inte så stressigt på slutet vare sig för oss i styrelsen eller för valberedningen och kansliet. Så ja, men tack så jättemycket för ni tog er hit och ville vara med på det här. Så hoppas jag att ni ute där poddlyssnare ta kontakt med valberedningen med många entusiastiska förslag.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Och du kan kontakta valberedningen genom att mejla dem på goteborgvalberedningen@srf.nu. Eller så kan du ringa valberedningen och då hittar du deras telefonnummer som finns på vår hemsida som är srf.nu/goteborg. Du är också alltid välkommen att kontakta kansliet för att få valberedningens uppgifter. Det gör du genom att ringa 031 727 2238 eller genom att mejla goteborgkansli@srf.nu.
Ögonkasten, en podd från Synskadades Riksförbund Göteborg.
Nu är vi här på Liseberg och vem har jag med i det här?
Här är Andreas med.
Och här har vi
Boris.
Heter jag.
Ja, och vad har ni åkt än så länge? Vad har du åkt, Andreas?
Ja, vi har åkt tillsammans här. Vi började väl med bergbanan, den gamla klassiken. Och sen körde vi väl den här nyare stormvåg, heter någon. Som var som en gunga. Så här. Och sen så har vi kört Helix också nu. Så vi är ordentligt omtumlade i magen kan man väl säga.
Och det kom ju en regnskur, var det tajmade den med någon åkattraktion då eller?
Ja, det var så att de som körde attraktionen uppmanade alla som hade regnhuva att dra ner den över huvudet för att det kan göra ont i ansiktet när det regnar på så mycket i den farten. Så det blev en extra dimension på attraktionsåkningen där.
Ja. Vad har ni för några planer framåt nu sedan då?
Det är väl lite Balder kan man tänka sig och Valkyria. Det var ett par andra nyheter också som vi inte har testat. Det kommer inte ihåg vad de heter.
Luna var någon, va? Luna och Kraftverk.
Kraftverk,
eller? Ja, just det.
Det vet vi inte vad det är riktigt. Vi får se.
Nej. Den har ju faktiskt Nelly åkt här. Nelly, vill du berätta om Kraftverk? Den åkte du precis.
Ja.
Hur var det?
Det var lite snurrigt.
Okej. Du fick gå inte nacken, sa du?
Ja. Man liksom, det är så tvänga svängar. Så att man, huvudet flyger liksom runt nästan.
Okej. Mm. Ja, och nu blir det väl gott med lite mat. För nu står vi i matkön här.
Exakt. Vi får ta en liten burgare eller något kanske. Ja.
Då kanske inte blir för häftiga attraktioner efteråt, så det kommer upp igen kanske.
Det blir en centrifug som snurrar ner den.
Ja, tack, tack.
Ögonkasten.
Ja, då sitter jag här med Annette Andersson som är syntolk och tänkte få höra lite vad som händer innan vi kommer till salongen och har satt oss på våra platser och fått på oss våra hörlurar och ja, syntolkningen börjar. Hur förbereder man egentligen en syntolkning, Annette?
Ja, men först så vill man ju läsa på om föreställningen, om det är en teaterföreställning eller om det är en opera, så man vet vad det handlar om. Och sen ser man ju på föreställningen, kanske två eller tre gånger till och med, och gör noteringar och djupdyker i själva föreställningen, vad som händer och handling och karaktärer. Och sen går man också hem och skriver ett intro som man läser upp för besökarna innan föreställningen börjar. För man kanske inte hinner med att beskriva vad de har på sig och hur de ser ut under tiden föreställningen går på. Så då vet man också vilka karaktärer som finns med i föreställningen. Så man är lite förberedd på det. Och det gör man också noga undersökningar och ser ja, men hur ska jag beskriva de här kläderna, hur ska jag beskriva personerna, scenografin och även lite bakgrundshistorik. Kanske lite om vem det är som har regisserat och vem som har gjort musik, om det är musik med.
Ja, och sedan då så startar själva föreställningen. Och då tänker jag, då är det ju inte bara vad som händer på scenen utan också hur scenen ser ut, tänker jag, eller?
Ja, precis. Och om den förändrar sig efter pausen till exempel och sådana saker, så att man får med alla delar ordentligt. Och gärna med färg och form och ja, allt som man kan få med.
Ja. Vilka föreställningar, jag tänker att det är väldigt olika vilka föreställningar man tittar på. Ibland är de ju allvarsamma, men väldigt många så kan de också vara väldigt roliga och väldigt snabba. Och då tänker jag, vilka dilemman kan man råka ut för?
Ja, det ena dilemmat är ju om det är mycket dialog, så finns det inte så mycket plats och syntolka emellan. Då får man vara väldigt snabb och väldigt selektiv och försöka hitta alla luckor som finns. Så det är också en del i förberedelsen att fånga de här speciella händelserna så att man inte missar någonting. Om det är till exempel ett ställe när man vet att hela publiken kommer att skratta för att det är roligt, då ska man ju vara precis som man tajmar det så att hela publiken skrattar tillsammans.
Ja, det där är ett dilemma. Det har hänt några gånger att syntolken har skrattat för sig själv och det är inte så lyckat. Det känner sig verkligen inte som att man skrattar tillsammans med någon. Personligen tycker jag ju då att det är enklare att få veta att mitt i den här scenen så kommer det bli ett väldigt oväsen och då händer det här och det här. För då kan även jag skratta med. Men jag förstår att det är något man måste tänka på från gång till gång, vad som passar bäst.
Ja. Och sen tycker jag också att i pausen och innan föreställningen börjar så tycker jag att det är roligt att berätta om vad som händer. För man hör ju att det kommer folk in i salongen. Och är det vår så kanske, och det har precis börjat bli vår som nu, så kanske klädseln har börjat förändra sig. Och det blir lite ljusare, lite lättare klädsel än stora kapper och så. Och då brukar jag försöka hinna få med det också. Jag tycker att det är en del av hela upplevelsen som publik när man själv går. Och det vill jag också gärna dela med mig av.
Ja, det har jag tänkt på många gånger. Det är inte alla syntolkar, som till exempel om man är på bio, syntolkar reklamen. Och det tycker jag är lite tråkigt. Har du någon tanke om det med reklamen?
Ja, och försöka i alla fall att hänga med. För de är ju oftast rätt snabba. Men att försöka i alla fall beskriva vad det är för typ av reklam. Och vad de gör. För de brukar ju oftast vara lite roliga också, reklaminslag.
Mm. Ja, det brukar inte alltid vara... Det går att lyssna sig till vad det är de gör reklam för. På tvn hemma heller, om man säger så. Ja. Nej, men jättespännande. Men då vet vi lite grann om vad som händer bakom. Och att det inte är bara att gå och sätta sig i syntolkningsbåset och ta fram micken.
Och det är ju också det här att kontrollera att alla är med. Man kontrollerar att ljudet fungerar. Man kontrollerar att alla hör. Och ibland kan det ju inträffa sådana saker som att ja, men det blir något oväntat som händer. Och då måste man vara med på det och kunna syntolka det också. Och så att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt, är ju tanken.
Det låter jättehärligt, och vi som är på teaterna, vi är ju väldigt glada för att det finns syntolkning. Visst?
Ja, visst är det bra att det finns syntolkning. Det gör ju livet mycket, mycket lättare när man går på olika evenemang, såsom film, teater, tv-program, idrottsevenemang syntolkas ju också. Ni som har fått SRF Göteborgs nyhetsbrev har ju sett att det till exempel ska syntolkas en ishockeymatch här längre fram. Den 13 september är det ju val i Sverige till riksdag, regioner och kommuner. Och det är ju vår medborgerliga plikt att avlägga våran röst på det vi tycker är bäst. Och det är som många tycker är viktigast, det är ju regionalpolitiken då i regioner och i kommuner, och man kanske inte riktigt har lika god koll på riksdagspolitiken och så. Men våra ombudsmän, de har i alla fall koll på hur det här fungerar. Hur gör man när man röstar? Vad får vi för hjälp som synskadade när vi vill rösta? Ja, vi släpper loss Anton och Ter i studion här och de får berätta om detta.
Ombudsmännen spekulerar.
Hej och välkomna till ett litet extrainsatt poddavsnitt här. Och det är som vanligt jag, Anton Kvarnström, som sitter med min kollega.
Det är Tomma här, hej.
Och du, Ter, du har haft lite semester och du ska jobba några veckor, så kommer du ha lite mer semester.
Ja.
Så vi ska väl se hur pass samlade vi är här nu när vi ska prata lite grann om valet, du och jag.
Vi ska försöka i alla fall.
Ja.
Vara lite stringenta.
Det kan ju vara nog så svårt att veta vilka partier som man är intresserad av att rösta på. Det är också viktigt att komma ihåg att man ska gå och rösta och rent praktiskt kunna genomföra sitt röstande.
Mm.
För oss med synnedsättning så finns det lite anpassningar och hjälp att få för att lyckas lägga sin röst.
Ja, men precis.
Och jag tycker att den information som finns på Valmyndighetens hemsida, val.se, är ganska så väl sammanfattande och ger ganska bra stöd. Så vi tänkte att vi skulle prata lite grann kring det och försöka delge er poddlyssnare vad man kan få hjälp med.
Mm. Jag tänker att vi går igenom den. Den är ju väldigt pedagogisk.
Ja.
Och vi rekommenderar ju att ni går in och läser där. För där går det också att beställa saker som vi ska komma till och ringa till dem och sådär. Vi kommer ju läsa upp också deras telefonnummer i slutet.
Ja.
Så att ni kan ringa till dem om ni behöver det.
Nej, men precis. Och jag tänker också om det är så att man kan ha svårt att ta till sig digitalt material och annat sånt där. Då kan man ju alltid i vanlig ordning ringa och ställa frågor kring det här. eller om man behöver hjälp med att beställa hem punktmaterial och sånt där, så hjälper vi väl till med det, va, här. Jag vet inte det.
Ja, men absolut. Jag stöttar gärna med detta. Ja. Mm, självklart.
Så vi kan väl börja med det, för det är längst upp på deras informationshemsida. Mm. Beställa material i punktskrift.
Ja, men det kan man göra. Mm. Och då får man ju ett jättestort kuvert med små kuvert och valsedlar som är punktmärkta allihop. Så man kan i lugn och ro hemma sitta och sätta in dem och så. Och sen får man ju också blanka kuvert och blanka valsedlar. Så att man kan faktiskt själv skriva i punkt. Kanske partier som inte finns representerade, det är ju bara de här stora partierna då. Som finns, så att säga, de här förtryckta kuverten och så. Så att, och det är ju faktiskt nytt för år, vad jag förstår. Att man kan själv skriva och klistra på.
Kan man skriva i punkt också då?
Absolut.
Ja. Det var faktiskt en nyhet för mig. Mm. Det låter ju helt lysande. Då borde det ju vara.
Ja. Så då skriver man en lapp och så klistrar man den på valsedeln där, helt enkelt, och stoppar in den i kuvertet. Och det är ju som bekant 3 stycken. Det är ju för riksdag, region och kommun då. Mm. Och så går man iväg och röstar. Eller kan man andra alternativ, så finns det. Vi pratar om det längre fram här.
Ja, men precis. Och på informationsbladet tror jag att, det här, att mycket av informationen om det här också står angiven, om jag har förstått saken rätt.
Precis. Det är ju, ska ju sägas, också i stor stil.
Mm.
Vilket är bra för oss som inte ser, eller för oss som ser lite, helt enkelt.
Ja, mm. Ja, det kommer ju många storlekar och former.
Exakt. Ja. Det går att ringa dit, som sagt, och beställa därifrån. Eller så kan man gå in också och beställa på ett formulär som man fyller i. Och då är det ju förstås namn och adress och sådär man fyller i då.
Ja, och då skickar de hem det här.
Precis.
Men det kan ju vara, det är ju inte alltid helt lätt för vem som helst egentligen att fylla i formulär på nätet. Och jag tror att man kan göra det från distans. Man kan be någon anhörig eller någon på SRFs kansli att hjälpa till med sådana saker.
Absolut.
Men vi kan väl ta telefonnumret till valupplysningen på en gång. Vi kommer väl köra det kanske 2-3 gånger till här. Och då är det 020-825-825. 020-825-825.
Och den här beställningen måste göras absolut senast klockan 12, 7 september.
Ja, men det stämmer bra. Det är ju viktigt att komma ihåg. Och sen, om det är så att man tycker att man har svårt att ta sig till vallokalen, eller man orkar inte stå i kön, eller man vill inte slösa en dyr färdtjänstresa på det, då kan man ju få hjälp med att rösta i hemmet.
Mm, precis.
Och då finns det ju 2 melodier.
Det gör det. Och funktionshinder är ju ett skäl att kunna utnyttja de här möjligheterna. Det andra är ju att om man är sjuk eller sitter i finkan.
Ja.
Det hoppas jag att inte många av våra medlemmar gör.
Nej.
Men som synskadad kan man då antingen om man inte absolut inte kan ta sig till vallokalen, köra via bud. Och då är det lite olika regler. Man beställer så att säga kuvert och det från valmyndigheten också. Och så behöver man 2 stycken personer. En som är själva budet, så att säga, som går iväg med kuvertet, och en annan som är vittne då. Och det finns ju en liten procedur som man följer där helt enkelt. Och det finns instruktioner på hemsidan hur man gör. Vill du ta det andra, Anton?
Ja, alla kommuner har ju ambulerande röstmottagare.
Mm.
Och då är det ju så att det kommer hem, man får beställa hem, alltså att de kommer och hämtar ens röstsedel.
Ja, precis. Eller så hjälper de faktiskt till. Jag har själv gjort en gång. Och då kommer det ju de kommer hem två stycken som har faktiskt tystnadsplikt också. Eller förstås har de det. Och de tar med sig en massa med valsedlar om man inte har beställt dem i punkt. Och så hjälper de till då, precis som i vilken lokal som helst, röstningslokal. Så det är ju ganska smidigt. Och då ska man ju ringa då till kommunens kontaktcenter eller medborgarcenter eller någonting sånt och be att man ska bli kopplad till dem då. Så det är via kommunen man ska ringa och inte det här telefonnumret som vi har pratat om förut.
Nej, och alla kommuner har ju en sån kommunal växel där man ska kunna ringa in om stora och små ärenden. Och det är det telefonnumret som man ringer för att komma i kontakt med där också. Och då anger man bara just det här ärendet så känner växeltelefonisten väl till det här.
Mm. Precis.
Och det tycker jag det är ju en väldigt bra, båda de två tjänsterna är ju väldigt bra tjänster för många av oss som har svårt med de här sakerna. Mm. Om det är så att man ändå har möjlighet att ta sig till vallokalen så är ju det lite trevligt och traditionellt att stå där i fin kostymen och med röstsedel i hand.
Mm.
Röstkort och genomgå den här medborgerliga ritualen någonstans. Vad kan man få för typ av hjälp då här i vallokalen? Det här har ju varit en sån sak att man har jobbat lite fram och tillbaka med ändå.
Ja, och det har ju kommit nya saker i år. Det finns krav på mer tillgänglighet inför valet 2026 än vad det varit tidigare. Så det ska, alltså lokalerna ska vara tillgängliga. Sådana saker som mer ljus till exempel, förstoring och liknande ska finnas. Och där kan man gå in på den här hemsidan för valmyndigheten och faktiskt titta på sin egen vallokal där, hur tillgängligheten ser ut. Och de ska ju hjälpa till också och ledsaga helt enkelt. Ta emot den och hjälpa med att ordna med kuverten och så.
Ja, det är väl två saker där. Dels så ska man väl ha rätt att ta med sig sin ledsagare i valbåset.
Det är också någonting nytt. Att man har rätt att ta med sig en person in i valbåset. Det har man ju kunnat göra förut, men då hade man inte rätt i det. Numera har man det då.
Och just funktionärerna som är där ska vara informerade om det här, så att det inte blir en sån här sak om att valhemligheten ska värnas och sådana saker.
Precis.
Och lika så, det finns ju säkert många utav oss som har god hjälp och stöd av våra ledsagare, men ändå vill ha en viss distans till dem. Lika så med familjemedlemmar, att man inte vill avslöja vad man röstar på och så vidare. Och då har man ju faktiskt rätt att ta hjälp av de funktionärerna som finns i lokalerna också och be dem att hjälpa till i valbåset.
Ja, för numera kan man ju ha båda, alltså både sin ledsagare och funktionären som hjälper en. Och det kan ju vara, i alla fall jag kan tycka att det är en trygghet att det är två stycken som kan se vad den andra gör, så att säga.
Ja, oberoendet värnas någonstans, att man inte är beroende av en person i det sammanhanget.
Ja, men precis. Och naturligtvis så har de ju tystnadsplikt då, så de får ju inte avslöja vad man röstar på och så. Man kan lämna synpunkter på tillgängligheten i lokalen också till valmyndigheten, och det rekommenderar verkligen att ni gör om ni upplever brister och sådär.
Jag har en liten fråga då, Ter.
Mm.
Du som kan mycket saker. Många går ju numera och förtidsröstar i bibliotek och andra så här allmänna lokaler.
Yeah.
Gäller samma sak vid förtidsröststationerna där det sitter valfunktionärer och administrerar det här?
Ja, det skulle jag nog säga.
Jag har fått för mig.
Vallagen är ju densamma, så att säga.
Men jag vågar faktiskt inte säga med bestämdhet att det är så. Men jag skulle bli väldigt mycket förvånad om det inte är exakt samma reglement där.
Ja, nu killgissar jag här som tusan och sticker ut hakan som jurist och säger att det gäller samma regler.
Mm. Skulle det vara någon av er som stöter på att ni får förhinder när ni går till biblioteket och försöker lägga er en röst eller något sånt där, så får ni jättegärna kontakta oss i så fall. Precis. Det är ju gott att ha kännedom om sådana saker, oavsett om det är rätt hanterat eller inte.
Ja.
Och det är väl bra att komma in med synpunkter på valet. Det är en av de viktigaste sakerna vi gör var fjärde år.
Ja, men precis. Vad bra, men då har vi gått igenom lite vad man har för rättigheter och möjligheter. Anton, har du lust att dra telefonnumret en gång till?
Ja, 020 825 825. Och det är numret till valupplysningen. Så egentligen, om man har frågor om till exempel det som vi har suttit och pratat om här och nu, så kan man egentligen ringa dit också och ställa sina frågor och diskutera med någon. Så att man får den information man behöver inför valet.
Mm.
Så 020 825 825. Dit ringer man och ställer frågor om valet. Och det kan alla medborgare göra oavsett om man ser, hör eller på något annat sätt har speciella omständigheter.
Ja, men precis. Och oavsett hur man känner inför det politiska läget och så här, så tycker ju vi att man ska gå och rösta. Det är ju en demokratisk plikt.
Och i allra högsta grad.
Så är det ju tyvärr att personer med funktionsnedsättning röstar i mindre utsträckning än alla andra. Vilket är sorgligt och jag tycker att det är... Ja, det visar sig när politikerna pratar om våra frågor att vi har mindre tyngd än andra grupper. Så vi ska göra oss relevanta, tycker jag, genom att gå och rösta.
Ja, men det håller jag med om. Och tänk gärna på SRF egna frågor som vi jobbar ständigt med. Och hur man jobbar i de politiska partierna med de här frågorna när ni lägger er röst. Det tycker jag väl nog vi som organisation kan säga ändå.
Absolut.
Ska vi stanna där?
Ja, men det tycker jag.
Ja. Tack så jättemycket.
Har du några idéer, tips eller kanske till och med egna inspelningar som du vill ha med i våran podcast Ögonkasten? Ja, då är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen. Du kan nå oss på e-post goteborgpodcast@srf.nu. Vill du ha hjälp med inspelning och redigering av dina inslagsidéer, så hjälper vi till med det också. Hör av dig, goteborgpodcast@srf.nu.
Ja, men hallå och välkomna tillbaka till en extrainsatt ombudsmännen resonerar och spekulerar. Med mig Anton Kvarnström.
Och mig Fär Tomma.
Alldeles nyss så pratade vi lite grann om valinformation från valmyndigheten här och lite grann hur man som synskadad kan underlätta med röstningsproceduren. En del av att rösta är ju också att informera sig om politiska partier. Och för oss i SRF så är ju det långsiktiga arbetet ju att ständigt ha en dialog med politiska partier. Och inför valet så går ju politikerna ut på gatorna, står vid sina valstugor. Och du här hade lite grann tänkt att vi skulle försöka möta dem där ute. Vill du prata lite grann om hur du resonerar kring det?
Nej, men jag har tänkt med lite fältarbete. Helt enkelt att vi i samlad trupp går ut med ledsagare och går runt till de olika valstugorna och pratar med politiker och sådär. Det är alltid roligt. Jag har gjort det förut i Almedalen bland annat och så. Och det är ju alltid spännande samtal som följer och så. Och vi har ju våra foldrar och sådär och våra frågor att prata om på olika nivåer. Så att det jag tänkte var att vi helt enkelt bokar upp tre tillfällen till exempel innan valet i augusti-september där och träffas någonstans i stan och går iväg och går runt och pratar med politikerna då under ett par timmar. Vad tror du om det, Anton?
Ja, men det tycker jag väl är en väldigt bra idé. Väldigt bra tillfälle också att både göra en sak gemensamt som organisation och också erbjuda politikerna en möjlighet att träffa våra medlemmar. De träffar ju dig och mig emellanåt och andra funktionärer här på i SRF Göteborg. Men vi pratar ju för er medlemmar och det är ju, tycker jag, ett bra tillfälle att tydliggöra att ni finns och att ni har olika önskemål och olika politiska inriktningar. Att det inte bara är en typ av personer som finns i vår organisation.
Absolut, och det viktiga är ju faktiskt att synas och få kontakt med de här politikerna och prata sin egen situation.
Mm.
För när vi pratar, du och jag, Anton, när vi träffar politiker, då är det ju lite liksom ompaketerat och vi filtrerar ju. Naturligtvis och så. Så att jag tror väldigt mycket på personliga berättelser och så. Så att det tror jag är ett väldigt bra sätt att nå politiker.
Ja, för att när vi pratar med politiker, det blir ju mycket statistik och ekonomi. Och i många fall så försöker vi konkretisera med enskilda berättelser för att någonstans tydliggöra de problem som finns. Men det kan ju ofta bli ganska abstrakt och politikerna som kommer och träffar oss kan ju vara ganska långt ifrån den verkligheten. I en del fall så känner de ju väldigt väl till det för att de jobbar med frågorna eller kanske har privata kontakter med människor som lider av samma svårigheter som vi gör med färdtjänst eller ledsagning eller vad det nu kan vara. Sådär. Mm. Men för många så är det ju ofta ganska nya frågor som de ställs inför när de pratar med oss. Sådär. Mm. Jag tänker att det är viktigt att vi syns ute och att vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att komma ut på bra villkor och på det sättet. Så.
Mm.
Sen så har väl jag lite grann grälat på dig sådär, vilka tider man ska åka ut där och vad som är lämpligast.
Ja, vad ska man säga om det? Jag tänker att vi får ha olika tidpunkter helt enkelt för att det ska passa de flesta och sådär. Och det är också kanske viktigt att säga att det ska ju vara begränsat med platser i så fall, för vi har tyvärr inte hur många ledsagare som helst.
Vi hoppas att vi ska ha trevliga tillfällen tillsammans här i höst när vi går runt med våra broschyrer, prata med politiker, prata sinsemellan om saker och ting. Mm. Och det är väl okej om man är oense om politiska frågor, är inte det här?
Självklart.
Det är kanske en del av den politiska glädjen att vara lite lagom oense med människor.
Absolut. Vi är ju verkligen inte en homogen grupp heller.
Nej. Och det är ska viktigt vi inte att illustrera det.
Absolut.
Då får vi säga tack för den här extra insatta nyhetsinsändningen.
Klockan är 06.30. Det är lördag morgon. Något gäspig efter att ha klivit upp alldeles för tidigt den här morgonen. Står jag nu och väntar på bussen som ska ta mig ner till Gustav Adolfs torg. Där vi ska träffa de andra från SRF Göteborg och så ska vi tillsammans kliva på en buss ifrån Rolfs flyg och buss för vidare avresa till Dalsland. Tror vi ska landa i Håverud och där ska vi kliva på en sån där inga kanalbåt och åka på Dalslands kanal i timmarna tre medan vi äter god mat. Och sen ska vi till en herrgård och titta på hantverk. Ska på det stora hela bli trevligt, men just nu står jag och gäspar och lyssnar på fågelsången. Klockan har nu blivit 7 och vi har kommit ner till Gustav Adolfs torg och där står en gubbe som är en staty och pekar att där borta kommer Rolfs flygbuss och stanna, så vi går dit. Och där hittar vi ett gött litet gäng som ska åka upp till Dalsland idag. Det är Emira och det är Kristina och det är Bert och det är Elisabeth och det är Barbro och det blir Sandra. Så vi kommer nog ha väldigt trevligt under resan upp. Klockan är nu lite över 7.30 och vi rullar med en buss upp mot Kungälv. Guiden berättade för oss att apropå Gustav II Adolf, statyn som står på torget, att det är den andra versionen som står där. Den första som beställdes, den sjönk ner i kanalen och låg kvar på botten väldigt, väldigt länge. Så man var tvungen att beställa en ny. Med tiden lärde man sig att plocka upp statyer som hade sjunkit ner till botten och då gjorde man det och frågade om någon i Europa ville köpa den och då såldes den till Bremen. Där den stod på deras stora torg i 80 års tid. Sen blev det dessvärre andra världskriget och man behövde material till att tillverka kulor av. Och då smältes Gustav II Adolf i Bremen ner och blev till kulor istället. Men vår staty, han står fortfarande kvar och pekar och säger att där borta, där går Rolfs flyg och buss. På väg upp mot Trollhättan så får vi en historielektion utav guiden som berättar en hel del spännande saker om Dalslands kanal. Jag kan inte återge alla de här för jag minns inte allting just nu, men jag ryckte till på att Dalslands kanal må vara yngre än Göta kanal, men den är längre. Däremot är Göta kanal mer grävd än vad Dalslands kanal är, eftersom uppe i Dalsland är det gott om sjöar som vi kommer att åka omkring i. Värt att åka den här bussresan. Man blir mycket, mycket bildad om Dalslands kanals historia och får stöta på namn som John Eriksson bland annat, som står staty alldeles vid Kungsportsavenyn nu och vid Allén. Han var synnerligen involverad i grävandet av Dalslands kanal. Nu ska vi snart kliva av i Brålanda och få lite morgonkaffe. Klockan är nu 10.30 och här sitter vi som packade sillar på en båt som heter Storholmen. Som ligger vid Håverud och väntar på att vi ska åka iväg. Och ska vi vara helt ärliga så sitter min fru och jag här och undrar att den där laxen vi skulle äta, vad ska vi äta den någonstans? Här sitter vi hoppackade som sillar på parkbänksliknande säten och hoppas på att regnet inte ska komma och dränka oss. Så ja, vi får se vad som händer. Fortsättning för. Klockan är 12. Vi har passerat slussar. Där gör vi en intressant reflektion. Några har åkt med för att njuta av utsikten och få en naturupplevelse. Och andra har mest åkt med för att stå i vägen för oss som vill njuta av naturupplevelsen och stå och ta bilder med sina smartphones. Ja, man kan ju uppleva det på plats eller så kan man uppleva det i en telefon när man kommer hem. Det här med maten löste sig. Längst fram i fören fanns det en trappa ner till en matsal som låg däcket under. Och har man anlag för klaustrofobi och svårt för att gå på trappor så ska man inte åka med på den här resan. Men laxen var god. Klockan är strax över 2. Vi är nu tillbaka på bussen. Rolfs flyg och buss ska ta oss från våran tur på Dalslandskanalen till herrgården på Baldersnäs. Vad tyckte vi om resan då? Ja, man kan väl säga som så här att den var väldigt vacker. Man har ont i ändalykten för att man har suttit ganska obekvämt. Kallt var det, så att om du ska åka den här turen så rekommenderar vi att ta med dig någonting varmt. Ta med regnstället, ta med paraplyet. Det blir blött för att det är ytterst få säten som är under tak. Många är utan tak ovanför sig. Och sen får du också vara beredd på att så fort det kommer någonting väldigt vackert som du tror att du ska få njuta av, så kommer det ställa sig människor i vägen iklädda regnställ och paraplyer för att ta foton med sina smartphones. Som sagt, somliga vill uppleva det som händer här och nu och andra vill prata om annat och titta på resan när de kommer hem till sina smartphones istället. Kommer jag göra den här resan en gång till? Nej, en gång får faktiskt räcka. Ha det gött!
Ja, men vi tackar State för det inslaget ifrån Dalsland. När man är ute och gör olika evenemang och så är ju ledsagare en viktig funktion att ha med sig. Och hur är det då att vara ledsagare? Ja, Linda, hon har fått en liten pratstund med en av dem som har varit med längst som ledsagare. Och ni känner säkert igen henne. Hon heter Mirjana.
Då sitter jag här med en av våra ledsagare som har varit längst hos oss. Vem har jag framför mig?
Mirjana heter jag.
Kan du berätta lite om dig och hur du började som ledsagare hos oss?
Jo, det kan jag. För 25 år sedan hade ni kontor på Dalemers hus. Och där arbetade en kvinna som heter Berit Sandsjö som har lämnat oss förra året. Så kom vi i samspråk med henne för jag var medlem hos hjärt- och lungsjukas organisation. För jag började få lite ont i mitt hjärta. Och på den vägen blev det. Berit behövde ledsagning en kväll till en operaföreställning och frågade om jag kunde hjälpa dem eller er medlemmar. Och på den vägen blev jag ledsagare.
Minns du ditt allra första ledsagaruppdrag då på operan? Kan du berätta lite om det?
Jo, jag kommer så väl ihåg när vi kom till operahuset. Då fick man ju stå och vänta på medlemmarna. Med färdtjänst, de kom med färdtjänstbilar och man tog in dem till operafoajén. Där samlades man i en grupp och så kom jag så väl ihåg att jag ser en dam med vit käpp som inte tillhörde vår grupp. Mm. Och då sprang jag till den här damen och frågade om hon ville stå och vänta med oss i grupp. Synskadad alltså i grupp. Mm. Och då säger hon så här: nej, jag är här privat. Då fick man skämmas lite och så fick man gå tillbaks till Berit. Berit och Tord hade tagit hand om hela gruppen i många, många år när det gäller den kulturella biten i Göteborg. Mm. Och då började vi jobba med hörutrustning och vem ska sitta var och allt detta. Och så det var faktiskt en upplevelse. Det var det. Mm. Så en dam som jag aldrig har sett har jag bjudit till oss utan att veta att hon inte tillhör vår grupp. Den sitter starkt fast i minnet alltså.
Ja, hon hade vit käpp i alla fall.
Hon hade vit käpp. Ja, det hade hon. Och stod på sidan med ryggen. Alltså man ska stå, när man lämnar någon så ska man lämna det vid någon vägg eller någonting. Mm. Ryggen ska vara mot väggen fick vi ju lära oss i början av ledsagning. Så man har liksom någonstans att stödja sig på. Mm. Hon var vid den väg där på operahuset och sa nej, nu hittar jag en till ungefär så. Ja. Ja, men det blev inte så i alla fall.
Nej. Ja. Men vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på som ledsagare?
Det viktigaste att tänka på är att försöka att komma i kontakt med den du ska ledsaga. Mm. Och fråga hur vill du bli ledsagad? På vilken sida ska jag gå? På vilken sida ska du gå? Är det något annat som jag bör tänka på? Ska vi tilltala varandra med namn eller med du? Det är mycket sådana små enkla saker som är viktiga när man ledsagar någon.
Vad skulle du säga är det svåraste med ledsagaruppdraget?
Det svåraste är att folk runt omkring en är inte alltid observanta att människan intill mig är synskadad. Nej. Alltså man krockar väldigt ofta med synskadade. Det kan bero på att många tycker inte om vit käpp. Många vill inte visa att man är blind. Sen hade vi inga västar i början när vi ledsagade. Nu har vi ju de här gula västarna och vi syns. Så är det betydligt lättare än det har varit från början.
Hur skulle du beskriva uppdraget som ledsagare för någon som inte vet vad ledsagning är?
Man måste öva och öva, håller jag på att säga. Först måste man vilja det. Man måste vara lite stabil person själv. Var säker i det du ska göra. Alltså se till att den synskadade inte ramlar eller snubblar eller har lite utrymme runt omkring sig. Sen måste du ha förmåga att se hela gruppen. Nästan samtidigt kan man säga. Så det är mycket. Men det är alltså, hur än svårt det låter, så är det väldigt givande. Man blir lite varm inombords när ledsagningen är över och inget har hänt.
Nej, ni gör en fantastisk insats och gör så att personen får komma ut.
Ja.
Hur skulle du säga att du anpassar dig ut efter personen och dens behov? Liksom? Hur ska man tänka som ledsagare i dem?
Som ledsagare ska man nollställa sig hela tiden, för man ledsager olika personer. Ibland kan det krocka. Att man får någon person som man inte kommer överens med. Men då går man faktiskt till vårt kära kontor och talar om det. Så här har det inte varit bra dag för mig. Försök kanske att göra det bättre till nästa uppdrag. Så tänker jag.
Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att vi på kontoret får den informationen.
Ja, ja.
Eftersom vi är ju inte ute på precis alla aktiviteter. Nej, så precis. Då behöver vi få den feedbacken, annars vet vi inte.
Sen tror jag också att man ska vara rätt så nollställd beroende på vilka uppdrag man tar. Mm. Man ska nollställa sig med personerna du ska ledsaga. Få reda på lite grann, som jag sa i början. Vilken sida ska du hålla mig i och hur vill du hålla mig i? Komma lite överens och ha dialog.
Mm. Kommunikation.
Inte för lång dialog, så, för det hinner man sällan med. Men att ha lite dialog och få hum om hur den synskadade vill ha det. Då kan jag vara bättre med mitt uppdrag.
Finns det något ledsagningsuppdrag som har satt ett starkt minne hos dig?
Ja då, det finns flera. Ja.
Har du några du vill?
Ja, resor sätter starka minnen. Alltså de resor som man gjorde tidigare när man var yngre och när man orkade resa.
Mm.
Jag har gjort en resa till exempel till en grupp via Stockholm. Och då åkte vi till Krakow och besökte både Auschwitz och saltgruvan. Och det var alltså Stockholms organisation som hade organiserat resan. Sen är det där, deras resor är upplagda så att man tar hand om olika personer varje dag. Mm. Så fick jag ju ta hand om en man som vars ledsagare blev sjuk. Och den dagen skulle vi till saltgruvan som heter Velitska och ligger då utanför Krakow. Den är under UNESCOs beskydd. Och så skulle jag ledsaga honom. Och jag tappar människan i saltgruvan.
Oj.
Han hade svårt att hålla i mig.
Ja.
Han var rätt så rolig faktiskt. För han hade svårt att hålla i mig i alla fall.
Mm.
Och så säger jag så här: då får du ta mig på axeln.
Ja.
Ja, det gick inte riktigt så bra. Då får du hålla min ryggsäck, tyckte jag.
Mm.
Vill du inte liksom ha den kroppskontakten, så accepterar jag det.
Mm.
Och allt som det är, så känner inte jag personen i ryggsäcken. Då har jag tappat Bosse i saltgruvan. Mm. Åh gud, vad gör man nu? Kolsvart överallt för oss seende, för saltgruvan är svart.
Mm.
Det är svart salt man gruvar. Ja, det är bara att traska tillbaka och det är stor buss. Två trappor ner och väntar på en.
Ja.
Det var ett så obehagligt minne faktiskt, fast det slutade lyckligt.
Ja, skönt.
Alla resor gav liksom väldigt många upplevelser som man aldrig glömmer. Alltså.
Vad skulle du säga att du har lärt dig, vad du själv har lärt dig genom dina år som ledsagare?
Jag har lärt mig att man måste vara lyhörd och väldigt ödmjuk. Jag har lärt mig att väldigt mycket vi som är seende tar för givet. Jag har lärt mig att det är inte lätt att leva med en åkomma som är så svår, där man är beroende i väldigt många situationer. Man klarar det inte alltihopa själv. Och där har jag ju ett exempel. När vi var i Stockholm finns en restaurang som heter Svarta krogen. Och där fick vi ordnat att vi skulle besöka den här Svarta krogen, ledsagarna. För att känna hur det känns verkligen att ha allt svart omkring sig och inte se. Och det har gått bra med det här varma kaffet och kaka och allt det som vi fick lösa. Och först innan vi hittade bordet bara att börja med. Och sen det här varma kaffet och det spilldes. Sen kom vi ut och bara satte oss där på bänken och så tänkte vi igenom vad har vi varit med om. Sen skildes vi åt allihopa och träffades till middagen på kvällen. Så började vi gråta, nästan allihopa. Då var den här första chocken släppt för att inte se någonting från oss ledsagarna. Det var inte pinsamt, det bara kom. Det här starka upplevelsen hur det känns att vara blind.
Hur skulle du beskriva att det kändes?
Först så kändes det svart i hjärnan. Det kändes precis att man inte klarade av att tänka på något sätt. Man var inte medveten om vad är detta för någonting ungefär. Och sen inte kunna se var du befinner dig. Alltså vi har aldrig sett hur den restaurangen ser ut. Varken inuti eller utanpå vet vi och ingång och så. Men vi vet inte hur den ser ut inuti. Och vi vet inte det fortfarande. För seende släpps inte in där. Är de seende så har de bindel först tills de hittar sitt bord. Och sen får de sitta i mörkret.
Mm.
Så det kändes rätt så chockerande faktiskt. Sen är det ju väldigt svårt som mina barnbarn frågade mig när de var små. Hur vet de att tröjan är röd när man inte har sett från födseln till exempel? Hur vet man att du har röd tröja på dig? Nu finns det ju lite apparater som kan mäta. Ja,
nu finns det lite appar och sånt.
Ja, men tidigare fanns inte det.
Nej.
Och tidigare fanns inte så avancerade käppar och äggklocka som sjunger när du sätter på. Finns det en så tjusig manik som man kan ha på glaset? Ja. När du häller i öl, vin, vatten, vad det nu är. Som piper när du inte ska hälla mera. Och istället för att stoppa fingret i muggen. Så finns jättemycket hjälpmedel. Men ändå är det obegripligt att en synskadad människa klarar vardag utan att kunna se. Det är lite obegripligt. Det är liksom, det är beundransvärt.
Mm.
För min del i alla fall. Och där lär man sig väldigt mycket. Herregud, vad gnäller du om det finns värre att gnälla om?
Mm.
Finns de som inte kan se någonting och så gnäller de inte ungefär. Så tänker jag.
Mm.
Så det här, den här verksamheten har gett mig väldigt, väldigt mycket inom mig på djupet kan man säga.
Mm.
Jag kan gå på stan och träffa några medlemmar och så frågar jag, behöver du hjälp där Mirjana? Ja, är det du? Jag... Så det har ju gett fina spår.
Ja, fantastiskt. Tycker du att Göteborg har blivit mer eller mindre tillgängligt med åren?
Det är nog både och. Med vissa saker är det mer tillgängligt, med vissa är det indraget på något sätt.
Mm.
Man borde ha lite mera behovsprovning.
Mm.
Säger vi hemtjänst får du 5 timmar i veckan. Och vad får du gjort på 5 timmar? Okej, du kan ansöka om mera. Men vem är det som har bestämt de här 5 timmarna? Det du ansöker extra, det får du betala själv. Men var kommer 5 ifrån? Behöver inte du mer som synskadad mer än 5 timmar i veckan där man tar av samhällets kaka? Mm. Vi har ju jobbat allihopa.
Mm.
Jag har ju jobbat från jag var 14 år. Jag har ju betalat skatt hela mitt liv.
Mm.
Jobbar inom SRF som ledsagare. Jag betalar skatt fortfarande.
Mm.
Och är 76 år. Har man inte rätt till lite hjälp när man inte klarar vardag ordentligt?
Det borde man ha, såklart.
Det borde man ha. Mm. Och det är det som man tycker att politikerna i all ära, det finns väldigt mycket jobb som har gjorts för att förbättra tillvaro för våra handikappgrupper. Mm. Men det bör, på något sätt borde de öva det själva. Hur det är att gå på stan och inte höra signalerna på övergångsställe eller utrop i spårvagnen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Det är liksom, det går inte i mitt förstånd att bara, nu tar vi 5 timmar och så är det bra med det. Det fattar
vad
inte jag.
Hinner man på det liksom? Det hinner du inte mycket.
Mm. Men samhället då, som jag har stödjer ju det med mina skattepengar. Liksom, vad har samhället för ansvar?
Nej, och det skapar ju mycket psykisk ohälsa och att man blir instängd. Yeah.
Sverige har faktiskt förmåga att skapa ett bra tillvaro till alla människor.
Mm. Vad skulle du säga till dem som går och funderar på att bli ledsagare? Har du några ord till dem?
Då skulle jag be dem söka Synskadades riksförbund eller organisationen. Och så skulle jag vilja träffa någon som brinner för ledsagning. Helst erfaren ledsagare som kanske kan gå bredvid den nya som ansöker att vara ledsagare. Och inte predika eller tala om så här ska du göra eller inte. Bara gå bredvid och se hur det funkar. Och efter det så skulle jag fatta beslut. Är det något uppdrag för mig eller inte?
Det är ju väldigt värdefullt som ny ledsagare att få gå med någon av er som är erfarna.
Ja. Jag gör säkert fel själv efter dessa 25 år. De står jag för. Man ser, man bör vara lite stabil som person. Man bör fatta olämpliga beslut ibland och stå för dem. Och sen gå och resonera och kanske diskutera med kontoret. Var det rätt eller var det inte rätt? Men just då när du är för stunden med det uppdraget som du ska lösa, då måste man fatta egna beslut själv.
Man behöver kunna fatta egna beslut och lösa det.
Ja.
Så där kommer man ju alltid hamna i situationer.
Ja.
För man kan inte som ledsagare tänka att alla situationer är likadana.
Mm.
För det är de inte.
Nej, precis.
Det är väldigt olika. För det är olika medlemmar på olika aktiviteter. Och alla individer är olika. Och det händer olika saker. Tack så mycket, Mirjana.
Det var så lite så.
Ja, men vi tackar Linda för det samtalet med Mirjana som är ledsagare på olika SRF-aktiviteter. Så du har garanterat träffat henne under alla år som hon har jobbat med detta. Ja, men det var vad vi hade att bjuda på vid det här tillfället. Och nästa gång vi hörs, ja då har det hunnit bli september. Och medlemsmöte och lite annat som vi säkert kommer att få höra om i podden då. Så vill ni komma i kontakt med oss? Ja, då kan ni ju säkert över det här laget hur ni gör. Ni skickar ett mejl till goteborgpodcast@srf.nu. goteborgpodcast@srf.nu. Eller så lyfter ni luren och ringer kansliet direkt. Det går också jättebra. Och Tony som sitter här i studion och har satt ihop detta avsnitt önskar er en fin och härlig fortsättning på den begynnande hösten. Och så hörs vi i september igen.